Hej, jag heter Patrik Engelau och jag är en av initiativtagarna till sajten detgodasamhället.com. Sajten har som motto eller underrubrik: här skapas samtidens självförståelse. Och nu när vi har startat en serie tv-program så vill vi fortsätta med att skapa självförståelse, och det ska idag göras på temat: kan islam reformeras? Kan islam reformeras? Och för att diskutera den saken så har vi bjudit in två stycken personer. Först Mohammed Omar. Du är poet, författare, skribent, serietidningsförfattare. Mm. Och dessutom så har du varit en mycket engagerad muslim. Du har varit islamist. Vad är du idag?
Idag, jag själv skulle kalla mig ateist, men andra skulle säga att jag snarare är agnostiker. Men jag kan inte riktigt skilja på dem. Men jag tycker att ateist låter lite tydligare. För jag är väldigt övertygad om att det finns nog inte något övernaturligt, så att säga.
Vår andra gäst är Nima Dervish. Du är författare, född i Iran, kom 1987 till Sverige och gick i skola i Oskarshamn.
Stämmer.
Vad är du?
Vad är jag? En humanistkompis tyckte att agnostiker, det är den fega ateisten. Och det är väl det jag är. Agnostiker, före detta muslim.
Du är muslimsk agnostiker?
Typ. Fast inte längre muslim.
Okej, men det är samma som jag. Jag är kristen agnostiker. Så nu är vi tre agnostiker här. En muslimsk, en ateistisk och en kristen. Och nu ska vi prata om huruvida islam kan reformeras. Men den första frågan är ju: behöver islam reformeras?
Jag skulle säga att det finns ett behov. För när man tittar på opinionsundersökningar över vad muslimer tänker, så ser man att det är väldigt konservativa värderingar. Det kan vara till exempel att kvinnor ska lyda mannen. Att evolutionen kanske inte har hänt. Det är snarare så att Gud har skapat Adam och Eva. Så det finns många sådana saker som är liksom ståndpunkt som gör det svårt att förena med en modern demokrati, vetenskap och så vidare. Och sen har vi ju förstås våldet. Uppfattningen att man inte får häda mot Gud och Mohammed. Även om man inte tror på islam. Då finns det de som tar lagregler. De tar på sig det att de ska verkställa Guds straff. Och
typ Jyllandsposten och Charlie Hebdo.
Ja, precis. Charlie Hebdo i Paris. Mm. De blir attackerade. Och så man ser att liksom den islamistiska terrorismen är ju så att säga ett uttryck för att det finns ett problem. Så att säga.
Vad säger du, Nima?
Nej, men att behovet finns, det är ju... Det är ganska enkelt att se att det är bara att blicka ut över världen och se hur det ser ut. Mm. Dels i muslimska länder, men också i västerländska länder bland muslimska organisationer kanske. Så att behovet, definitivt ja.
Men varför? Jag tar ett löjligt exempel. Kristendomen behöver inte reformeras, tycker jag.
Men den har reformerat.
Ja, den har redan.
Vi är klara.
Ja, men vad är det som behöver reformeras då?
Ja, så om du tittar på till exempel synen att Koranen är skriven av Gud och att allting där är gudomligt, heligt, oantastligt och så vidare. Då måste man ju ta med de bitarna som är lite svåra.
Och alla tror på det?
Det är den huvudfåran inom islam. Mm. Medan inom kristendomen i västvärlden så är det inte så att, utan man ser den som den är inspirerad. Den är skriven av människor, men den är inspirerad. Och de är inte riktigt överens om vad som kom från Gud och vad som kom från människor. Och sådär som kvinnan ska tiga i församlingen, det är förmodligen Paulus fördomar. Mm. Det är förmodligen väldigt tidsbundet. Till exempel att Jesus är kärlek, Gud är kärlek. Det känns som att det är mer universellt. Det kan vi ta till oss idag också. För jag menar, man tror att allting i Koranen är bokstavligen nedsett från Gud. Och heligt och så vidare. Då måste man också ta det när Koranen säger att Mohammed är den bästa människan som har levat. Mohammed är ett föredöme, ni ska följa honom. Och så tittar man på vad Mohammed gjorde. Och det är ju samma sak som Islamiska staten, Al-Qaida, gör. Han gjorde också snälla saker, men han gjorde också elaka saker. Och det är liksom, och då känner man att då är den här uppfattningen liksom ohållbar, för den kommer leda till våld.
Men om jag förstår rätt så säger ni att problemet är att muslimer tar sin bok eller sina böcker på allvar. Det är sanningen.
Så, alltså muslimer, det kan ju... Jag vill helst inte säga muslimer säger
att väldigt för, många gör det.
Men att alltså, någonstans just den här skiljer... Alltså att skilja stat och religion. Att islam har ju anspråk på det sociala livet, på det privata livet, på samhället. Hade det bara gällt andlighet så hade det inte varit några problem. Men eftersom den har så pass många anspråk så det är den biten som man behöver pusha tillbaka. Att vissa saker, alltså det politiska, det samhällsmässiga, där ska religion backa. Och det gäller ju...
Så ni säger att skälet är att man måste, eller att man bör, om det går, reformera islam med att alla är alla fundamentalister i bemärkelsen att de tar det på allvar. Det är sant det som står där. Medan kristna till exempel egentligen inte tar det på allvar, det som står i den heliga boken.
De har en annan syn på det. De skulle ju kunna ta det på väldigt stort allvar, till exempel att Jesus säger att du ska förlåta dina fiender. Det kan man ju ta på väldigt stort allvar. Det är ändå inget problem. Men om du tar det på allvar att att Koranen säger att du ska strida mot de otrogna. Och sen tittar man, vad betyder det? Så kollar man på vad Mohammed gjorde, att han halshugg människor. Befallde att människor skulle halshuggas. Hundratals människor inser man att det var så han tolkade Koranen. Och då borde det vara det rätta sättet för att... Hur skulle det vara om Mohammed missförstod sin egen Koran? Vilken profet skulle han vara då? Och då blir det så att de som är väldigt nitiska och känner att jag vill göra som Mohammed gjorde. Och då, jag tar ju det på väldigt stort allvar. Då kan det leda till våld. Medan om man tar det på allvar att till exempel att Koranen säger att du ska be. Om man tar det på väldigt stort allvar och så ber man 50 gånger om dagen. Då skadar man kanske sig själv, sitt arbetsliv och sina studier och så vidare. Men man skadar inte så många andra. Så det beror på vilka partier det man tar på stort allvar.
Det är lite som att kolla på Lars Vilks-incidenten eller Charlie Hebdo eller Jyllandsposten. Att du har en situation där det är inte en saudisk eller iransk tidning utan en dansk eller fransk eller svensk aktör gör någonting som enligt tillräckligt många bryter mot en viktig regel, då blir det ett problem. Lars Vilks kan inte leva ett normalt liv. Halva Charlie Hebdo-redaktionen är död. Så vi har ett problem. Det behövs en reform eller någon form av förändring på något plan.
Okej, men då är frågan så här. Vi har ett problem, men hur ska det gå till att reformera islam då?
Alltså jag tror att kritiken kommer till slut nå en slags kritisk massa. Då det liksom slår över. Om väldigt många muslimer börjar kritiskt undersöka Koranen och så kallade hadith, alltså berättelsen om vad Mohammed har sagt och gjort, och se att det här stämmer liksom inte. Och en punkt som man börjar trycka på, det är här med att Koranen faktiskt inte stämmer med verkligheten. Till exempel Koranen säger att när solen går ner så sjunker den ner i en gyttjepöl. Då betyder det att liksom på Mohammeds tid trodde man att solen var mindre än jorden och att den gick ner i en gyttjepöl. Och det finns flera sådana här exempel på saker som inte stämmer med verkligheten. Till exempel att det finns ganska starka indicier på att Koranen antyder att jorden är platt, så att säga. Det talar om att Gud spred ut marken och så vidare. Och det finns också hadither som innehåller bizarra saker liksom, som inte stämmer vad vi vet idag om verkligheten. Och det här kan så tvivla hos människor. Till slut kanske människor börjar tänka att, men vänta nu, Koranen är nog ganska mycket en produkt av människor. Och för att vi ser att, liksom att den världsbild som skildras i Koranen och hadith är liksom, det är en medeltida världsbild. Och det har mycket att göra med Mohammed och hans landsmäns liksom uppfattningar, inför att de inte visste så mycket. Och då kan man liksom tänka, ja men Koranen kanske är skriven av människor, men Mohammed kanske var inspirerad av Gud. Han kanske liksom hade någon slags intuitiv aning eller inspirerad. Men det är liksom att vaska fram det ur den här texten. Men då blir det liksom mindre absolut. Då blir det någonting man får diskutera och resonera sig fram till. Att, jo, men kanske grejen med Mohammed var att han skulle lära oss hur vi ska be. Att vi ska två och så vi ska be på ett visst sätt. Han lärde oss hur vi ska fasta och sådär.
Men pågår det faktiskt i detta nu någon slags rörelse utav den här karaktären som har någon styrka?
finns ju alltid olika aktörer. Men du har personer, alltså individer som Irshad Manji eller Kilian Foundation. Sen hur mycket de anses eller godtas som muslimska, det beror väl på vem du frågar. Men det finns ju, och även om de må vara få eller svaga, så tycker jag att man i alla fall kan börja med att identifiera de aktörer som finns, individer eller organisationer, och stödja dem, hjälpa dem på vägen, hjälpa och sprida dem, och börja där.
Finns det sådana i Sverige?
Jag menar, Hanna Gadban till exempel, en debattör som anser sig vara muslim. Och sen en progressiv sådan.
Och Nalin Pekgul.
Just det.
Hon anser sig vara muslim också. Och hon liksom hedrar sådana traditioner som Ramadan och sådär.
Du har Ahmadiyya moskén som i och för sig inte godtas av många. De är liksom lite perifära och sådär. Men de finns och... Alla goda aktörer som man anser ändå gör någonting konstruktivt kan man stödja.
Men jag skulle säga att det finns ingen rörelse.
Nej.
Däremot är det ganska mycket aktivitet på internet. Med folk som kritiserar islam. Före detta muslimer. Eller muslimer som är självkritiska. Som just tar fram det här motsägelsen i Koranen. Och visar att det, liksom, att det inte, kan inte komma från Gud. För att det är liksom...
Men hur ställer sig då det muslimska etablissemanget, om man får säga, medlemmarna av Sveriges muslimska råd och de förnämsta imamerna och så vidare, moskéerna, hur förhåller de sig till den här frågan?
Alltså i moskéer är det helt tabubelagt med att kritisera Koranen, att liksom att bara påstå att Koranen kanske är mänsklig, en stora del av den är mänsklig.
De tror att solen går ner i en jutsupöl.
De skulle säga att liksom att de skulle komma med någon bortförklaring, att det här med att sol liknar en gyttepöl, att det egentligen betyder någonting annat, du har läst fel.
Att en metafor. Ja. Men jag menar, alltså, om du pratar om muslimska organisationer i Sverige, de som har varit mycket på tapeten och syns i media, de är ju väldigt problematiska själva. Från Medismoskén till Sveriges unga muslimer, till SMFR med MRKR, det finns många förkortningar. Men de som har varit aktiva, utåtriktade, de har ju oftast varit själva konservativa, och det har varit de som har till exempel bjudit homofobiska talare eller antijudiska talare. Så att, det är lite grann det problemet vi har, att de organisationer som liksom viftar med armarna och vill sitta med riksdagspolitiker, de är inte, jag skulle inte kalla dem för konstruktiva utan snarare destruktiva.
Stockholms moskén, som är den största moskén i Sverige och lite sådär islams flaggskepp på något sätt, eller det liksom representerar islam. Där har ju Al-Qaradawi varit och talat.
Och vem är det?
Yusuf Al-Qaradawi, han är muslimska brödraskapets andliga ledare. Okay. Muslimska brödraskapet är en islamistisk rörelse som finns i hela världen. Och när han var där så stödde han självmordsattacker i Israel.
Du menar att de ledande muslimerna i Sverige bjuder in en kille till moskéer som stödjer självmordsattacker? Yes. Okay.
Och Omar Mustafa, som satt i Socialdemokraternas partitopp i någon dag eller två. Han är ju ledare för Islamiska förbundet. De som driver Stockholms moskén. Och han har sagt att Yusuf Al-Qaradawi är en av världens främsta muslimska teologer.
Okay.
Och hans företrädare på posten på Islamiska förbundet, Abdirazak Waberi, som också var moderat. Och var han riksdagsman?
Ja, moderat.
Han har sagt att jag hyser väldigt stor respekt för Yusuf Al-Qaradawi.
Så det här är inte människor som kommer att hjälpa oss åt rätt håll, utan snarare tror jag kommer att driva unga, alltså ungdomar, åt fel håll.
Alltså jag ser inte att Stockholmsmoskén liksom fyller inte den funktionen att de ska driva islams utveckling framåt. De försöker snarare liksom stävja kritik, undvika kritik och fortsätta som vanligt.
Men det här med terrorismen, en del säger ju att det är inte äkta islam. Utan det är någon utväxt, någonting som inte är riktigt. Det hör inte dit. Hur är det med det?
Det är ju bara att titta på Mohammeds islams egna beskrivningar av Mohammeds gärningar. Så ser man att det påminner ganska mycket om ISIS. Det finns exempel på det. Till exempel så finns det hadither, jag ska inte gå in på detalj, men det finns hadither där man märker att Mohammed vet att hans soldater våldtar kvinnor efter ett slag. Och han har inga problem med det, utan han
oroar sig
för huruvida de ska dra ut eller avsluta samlaget. Och...
Nej, hans anhängare har problem med det. De säger så här, vänta nu, kan vi verkligen...
Nej, de frågar
kan honom, vi verkligen våldta dem?
De frågar, är det okej att vi kör avbrutet?
Coitus interruptus.
Och då säger han att, gör inte det. Så han har inga problem med själva våldtäkten, utan dra inte ut. Och det är en absurd exempel på saker som... tror jag faktiskt chockar många muslimer.
Och det här står i de heliga skrifterna.
Det här står i haditherna.
Alltså, ja, men det nämns också i Koranen. Det här med att våldta kvinnliga fångar. Det nämns också i Koranen.
Det är möjligt. Ja. Just det här minns jag från haditherna.
Precis. För det finns lite olika versioner av de här. Men kontentan är att... Och det var just sån här berättelse som fick mig att lämna islam. När jag liksom inte kunde... För jag sökte mig mycket till de här som idealiserade islam. Som skönmålade och försökte hitta stöd där. Men ju mer jag satt och lyssnade på YouTube och... Jag läste Ayaan Hirsis självbiografi och så vidare, och många andra. Och så såg jag att, men vänta nu, det här går inte att förklara bort. Det här med stening finns. Det här med att Mohammed var 54 år och hade en fru som var 6 år som lekte med dockor. Det är fruktansvärda beskrivningar av deras intima relation då. Och det här med att halshugga. Men jag satt och kämpade för att hitta förklaring. Hur ska jag försvara det här? Liksom att Mohammed till exempel skickade sin folk för att halshugga en poet. Det kändes som personligt träffad av som poet. Jag kände liksom så här, vänta nu, vad är det för samhälle vi kommer få om Mohammeds liksom lagar får styra? Då kommer det vara någon som ska sitta och kontrollera vad jag har skrivit och så där. Annars kan jag råka illa ut. Och så vill inte jag ha det. Jag vill vara fri och själv ha den myndigheten att kunna bestämma själv vad jag vill uttrycka och så där. Så det var den här typen av otäcka skildringar som inte gick att förklara bort. Jag försökte liksom säga, nej, men det var inte för att han var poet han blev avrättad. Det var för att han konspirerade mot muslimerna. Så det var en slags landsförrädare. Eller de här 700 judarna, eller 600 som Mohammed lät halshugga. Det var inte för att de var judar. Utan det berodde på att de hade liksom startat krig. Nu minns jag inte alla de här. Men liksom, jag försökte
det språk. Det är som gör att Mohammed krigade för att de hade startat krig.
Och jag minns att jag liksom satt och svettades och desperat försökte hitta... förklaringar för att stilla mitt samvete och för att försvara islam mot kritiker. Det kändes som att jag till slut var tvungen att acceptera. Nej, men det här är liksom, det är en produkt från 600-700-800-talet och så vidare. Det är något helt annat. Det är inte något gudomligt som funkar i alla tider, utan det är liksom det speglar sin tid och sitt samhälle. Och det kommer vi moderna människor och det kommer att vi kommer att stöta oss på det. Det är inte förenligt med vår moral och sådär.
Men då kan jag inte låta bli att fråga hur ni ställer er till det faktum att Sveriges ärkebiskop i en del debattartiklar och sådär har gjort allians med just den här typen utav konservativa muslimer.
Det är ju lite tyvärr den här exotifierade synen att liksom, take us to your leader. Att man försöker kommunicera med muslimerna genom att hitta den imamen, den organisationen, vilket är, till att börja med så hittar de fel allianser. Men utöver det, det behövs väl ingen allians heller gällande Sverige. Det enda man behöver göra är ju att vara tydlig med, nu förstår att Sverige inte är en enhet så att det råder olika åsikter och det är brokigt, men egentligen så behöver man bara markera att vissa saker, vissa värderingar, det är inte okej. Det kan vara syn på homosexualitet, det kan vara syn på antisemitism, det kan vara olika saker, slöja på minderåriga barn. Det är bara markera, man behöver inte gå igenom, man behöver inte hitta någon imam som ska liksom vidarebefordra budskapet och sprida det. Det behövs inte.
Ja, i varje fall behöver ju då, vad jag förstår, svenska staten eller företrädare för svenska organisationer, de behöver inte skapa allianser tillsammans med de här ganska konservativa muslimska ledarna.
Det är ju ett dilemma för att islam ser inte ut som kristendomen. Det som är så att säga mainstream i islam skulle vi se vara extremt i Sverige. Liksom när det gäller synen på man och kvinna till exempel. Alltså mainstream inom islam är att mannen är familjens överhuvud. Vilket är något som de flesta svenskar har lämnat bakom sig. Nu har vi mer synen att vi pratar och bestämmer tillsammans. Och liksom att homosexualitet är en väldigt allvarlig synd. Och att man till och med kan sträcka sig till att det ska vara förbjudet. Jag gjorde en opinionsundersökning i England nyligen som visade att 52% av muslimer i England vill att homosexuellt ska vara olagligt. Medan bland den brittiska majoritetsfolkningen var det väldigt få som tyckte det.
Mm.
De tyckte liksom att var och en får bli salig på sin fason. Liksom.
Mm.
Och, så att om man ska ställa det kravet att kristna för att ha dialog med muslimer måste hitta någon muslim som är så att säga som ligger väldigt nära oss i värderingar i västvärlden, så blir det knepigt, för då kommer den personen inte representera så många muslimer.
Men att många muslimer inte gillar homosexuella och sånt, det har man ju förstått och så vidare. Men om man tar de där liksom uppfattningarna som går på djupet och som där det inte finns en enda svensk nästan som skulle stödja. Till exempel synen på det faktum att den 50-årige Mohammed fullbordade sitt äktenskap med den 9-åriga Aisha, typ.
Mm.
Där händer något intressant för att...
54 var han.
54,
ja. Vi diskuterar ju, kan islam reformeras?
Ja.
Mm.
Och då skulle jag säga att på ett plan, nej. Alltså inte på ett sätt som... på ett trovärdigt sätt i enighet med vissa grundfaktorer i islam. Och vad jag menar är att det står, alltså islam själv säger om sig självt att islam är sista budskapet, den är komplett. Det blir inte bättre än så här. Mohammed är sista profeten, varenda ord i Koranen är sann, inte en stavelse ska ändras.
Mm.
Och det är man ju lite bakbunden.
Mm.
Om man ska reformera. Det finns egentligen ingen öppning för att reformera.
Mm.
Men då har vi det här fantastiska med människors förmåga att göra tolkningar och att hålla fast vid en tolkning som passar en, även om den kanske inte riktigt håller.
Mm. Väldigt långsökta tolkningar.
Ja, alltså jag personligen tycker att ISIS tolkning av islam är den mest autentiska. Jag gillar inte den, men jag känner att det där är äkta vara.
Mm. Mm.
De flesta muslimer skulle inte hålla med mig, utan de tycker att islam är fred. Håller jag med om det och tycker att det är logiskt eller it makes sense rent intellektuellt? Nej, men jag tänker fasen inte klaga. Mm. Jag är nöjd.
Du är nöjd med vad då?
Med att man ser islam som fredlig, för det innebär att man tycker att fred är bra.
Mm. Men om jag fattar rätt då, så vad ni säger, så att bara sammanfatta, så det finns ett starkt muslimskt etablissemang med imamer och moskéfolk och muslimska ledare. De är på det hela taget fiender till tanken på en reform av islam. Sen finns det några enstaka personer, ni kanske själva räknas dit, och en sån som Nalin Pekgul och någon mer som ni nämnde, som är de som vi kan hoppas. Det är där vi kan ha något hopp om att det ska komma den reform eller den förnyelse av islam som vi skulle vilja se. Jag såg att du hade med dig den här boken förresten, Mohammed Ayan Hirsi Ali, Reformera islam.
Mm.
Och hon, jag råkar läsa den här boken, och hon säger ju ungefär samma som ni säger, att ska man göra någonting, islam behöver reformeras, och ska man göra det så gäller det att man inte har med etablissemanget att göra, utan man får leta sig fram till fritänkare, kungen av Marocko.
Jag tror inte att någon imam kommer ta första steget och komma ut i sin församling och säga, vet ni vad, Gud skapade inte Adam och Eva, utan det var en evolution.
Jag vet en imam, en irakisk imam.
Det var en imam som gjorde det faktiskt i England.
Asså?
Ja, och det blev lynchstämning i moskén. Han heter Osama Hassan. Nu håller han sig borta från moskéer.
Okay.
Det finns en irakisk imam. Jag tror att han är shia, men jag är inte säker. Men han är från Irak, heter Ayad.
Ja, just det. Jo, men jag känner till honom. Han är shia.
Och han känns som min bror i åsikter. Och jag är givetvis förvånad över att hur kommer det sig att du fortfarande är imam med tanke på allt du tycker. Men jag menar, du har några få som är väldigt progressiva, och återigen, man får hitta de som finns och stödja dem, men i det stora hela så behöver man inte imamer och organisationer, utan samhället, politiker, alltså någonstans får man ju skolan, vad det kan vara. Att man har en tydlig ståndpunkt att vissa saker är okej, vissa saker är inte okej, och det står vi fast vid, punkt slut.
Men det är inte nog,
så här gör vi i Sverige.
Om jag ska ta det på allvar, så det är inte nog med att man inte behöver det etablissemanget, utan etablissemanget, det muslimska etablissemanget, är skadligt för saken.
Ja, vissa av grupperna som vi har nämnt
och de reformerta, om man får kalla för det, förnyarna, de är inte fler än att ni vet vad de heter, och de är ett halvdussin eller någonting sånt där.
Ja, men det kommer ju människor till imamerna med den här typen av frågor. Är det sant att Mohammed gjorde sig och så och så vidare? Och de får ju bara liksom reprimander tillbaka. Nej, men så får inte tänka. Usch, fy.
Man får inte ställa frågan.
Nej, precis. Utan gå och två dig och be Gud om förlåtelse. Och liksom glöm inte det. För det finns någon hadith också där Mohammed har sagt, ställ inte så mycket frågor och så.
Om jag är en vanlig 12-åring muslim i svensk skola, och så får jag höra talas om, läraren pratar om darwinismen och hur världen skapades och arterna utvecklades och allt upp där. Och om jag då går till min präst, imam, jag går till imamen, då får jag snubbor.
Ja. Då kan man säga så att när läraren pratar om det ska du liksom hålla för dina öron. Du ska liksom inte ta till dig någonting. För det där är liksom, det är en satanisk konspiration.
Imamer som du har haft att göra med.
Ja, precis. Jag tror inte det finns någon imam i hela Sverige. Jag kan inte uttala mig. Jag kan inte säga att det är 100%. Men jag har aldrig träffat en imam som liksom skulle acceptera evolutionsläran. Varken i Sverige eller utomlands.
Men vi behöver ju inte imamer som accepterar det. Alltså, det är klart att det är problematiskt om det finns vissa aktörer som tutar i folk vissa saker som är negativa. Men så länge skolan är tydlig med att det här är värderingarna vi lär ut, så är det väl ändå... För problemet som jag ser är att man i Sverige är lite feg gällande vissa saker. Till exempel när vi pratar om separerade badtider och sådana saker. Att man backar inför saker där man själv har kommit fram. Jag menar, Sverige såg ut på ett visst sätt, eller ser ut på ett visst sätt, 70-talet, 80-talet. Vissa saker som vi gjorde på 50-talet har vi ju slutat göra. Och det gjorde vi av en anledning, för att vi tyckte att det var bättre. Medan nu när det kommer, alltså om det kommer muslimska individer eller organisationer har någon form av krav, då är det ofta så att man tycker att ja, men separerad badtid eller separerad idrott, men det är väl inte så farligt, och så backar man. När allt man behöver göra är att säga att vi kör det här av en anledning. Det är bra av en anledning. Och det är det som gäller.
Skäms vi? Är det därför vi tillåter i svenskar...
Men i Sverige man skäms om man är lite feg, för att det är någon form av... Jag kan inte säga att jag förstår det här än idag. Det är fortfarande ett stort frågetecken för mig som frustrerar mig. Men det verkar vara någon form av... Du vet, du Patrik känner att men Nima är lite knäpp i huvudet, men jag är vit och jag har mina vithetsprivilegier och jag kommer från en kolonialistisk land. Medans här en brun människa som är... Alltså hela det där snacket. Ja,
men vad det betyder, det är att jag tycker att jag är överlägsen. Jag kan inte vänta mig att du ska kunna bete dig som jag beter mig.
Bland annat så.
Och därför så ursäktar jag dig.
Den rätta synen vore att Nima må vara brunare eller hårigare än mig eller mer stornät, men det skiter jag i. Han är en människa, jag är en människa, jag har mina argument och vi kan prata som jämlika, och jag har fullt förtroende för att han kan förstå mig. Det kanske tar ett tag, men vi kan fortfarande diskutera med varandra.
Men det innebär ju i så fall att den där svenska attityden, det vill säga att den bruna... Vi vita, vi kan inte vänta oss att de bruna uppför sig som de bör uppföra sig. Och därför måste vi överse med deras problem.
Ungefär så. Det är klart att det är rasism.
Ja.
Det är rasism att känna att nej, men vi ska inte säga någonting för att ni kanske blir knäppa och blir galna här och börjar slå ihjäl folk. Prata med folk.
Men, alltså, om jag ska dra slutsatser återigen av vad ni säger, så är det att det finns en slags inkompatibilitet mellan den västerländska demokratin och islam. De kan inte samexistera. Är det korrekt?
Ja.
Jag skulle säga att det är en väldigt tydlig tanke, framträdande tanke i Koranen och i Mohammeds liksom undervisning. Att det är Gud som stiftar lagar, att det är Gud som styr hela tiden. Medan vi är den västerländska sekulära liksom demokratin. Vi anser att det är vi människor som ska utforma våra egna samhällen. Och det finns ingen över oss som vi måste liksom vänta nu, får vi göra så här? Vi ska gå och titta först i en helig bok om vi får göra så.
De mänskliga lagarna står ju under Guds lagar.
Exakt, vi resonerar oss fram till det. Medans liksom tittar man...
Alltså, det skulle betyda att riksdagen kan inte fatta några lagar, för lagarna finns redan.
Ja, och Guds lagar går över riksdagens lagar. Riksdagens lagar.
Alltså det är islamister, och det finns islamister som accepterar att man har någon slags samråd eller parlament av något slag. Men de har mycket mer begränsade uppgifter än ett parlament i en västerländsk stat. För att de får liksom inte bestämma om det är halal eller haram att dricka alkohol. Det är redan bestämt. Mm. De får liksom inte bestämma om det är halal eller haram med fläskkött. Utan de får liksom bestämma typ så här, var ska moskén ligga? Här eller där?
Mm. Om nu muslimerna vill ha det på det där sättet, vi låtsas det. Mm. Vad kommer de hit för då? De vet ju att vi är en västerländsk demokrati.
Alltså min erfarenhet från moskéer, jag kan tala om de som är aktiva i moskéer och religiösa och så vidare. Där var det ju inte framförallt, det som lockade med Sverige var inte vår demokrati eller vår yttrandefrihet. Det såg man snarare som problematiskt. Då heller inte att kvinnor är fria i Sverige. Det var inte heller det som attraherade dem. Det såg man snarare också som någonting hotfullt. Liksom, att, utan det var helt enkelt att i Sverige så har man en välfärd. Man har liksom en grundtrygghet. Man har bra levnadsstandard. Det var sådana saker som lockade. Liksom.
Du menar att de tar gärna emot, liksom, avnjuter den svenska välfärdsstatens gåvor, men sen de värnar sig mot att integreras i den svenska kulturen?
Ja, för du ser liksom inga problem för muslimska föreningar att fylla i blanketter och söka bidrag. Men när var den här Jyllandsposten, så gick samma moské som får bidrag ut och demonstrerade och sa att man får inte göra bilder av Mohammed. Det spelar ingen roll om du inte tror på islam eller inte, du får inte göra bilder av Mohammed.
Det här som vi nu sitter och ägnar oss åt, är det islamofobi?
I Sverige så har det blivit så att all form av kritik mot islam är på något sätt ondskefullt. Medans det egentligen... Så här, när man som du eller jag, när man upphör att vara muslim, så är det som i vissas ögon, så är det som att man har blivit en annan människa. Mm. Medan jag är, det fanns en tid när du, om du frågade mig, är du muslim, så sa jag ja. Så jag var inte speciellt troende eller religiös, men jag presenterar mig som muslim. Och jag är i grund och botten samma människa då som nu, vare sig bättre eller sämre. Och många tror också att ens syn på, det är som att det är en cirkel som man har hoppat ut ur, att plötsligt så hatar man muslimer. Mm. För då har jag fått höra rätt många gånger genom åren, varför hatar du muslimer? Men det handlar inte om det. Jag kan tycka att kommunismen är dålig, men kanske, nu har inte jag träffat honom, men Sven Wollter är väl kommunist vad jag förstått. Han kanske är en underbar person. Mm. Vi kanske skulle bli bästa kompisar. Jag skulle fortfarande ogilla kommunism. Mm. Men på individplan så är det okej.
Okay. Men ni är ju avfällingar från islam, skulle man väl... Skulle åtminstone några ortodoxa muslimer säga.
Oh ja. Och tekniskt sett så ska vi dödas.
Och tekniskt sett ska vi dödas. Mm. Har ni fått hot?
Det har hänt.
Det har hänt?
Mm. Ja.
Det händer då och då. Framförallt fick jag hot när jag skulle starta en gay-moské. Som egentligen inte var en gay-moské. Det var presenterat så. Jag sa, en moské där alla är välkomna, även homosexuella. Mm. Då så jag uttryckte det. Mm. Jag skulle vilja ha en moské där man kan ha den typen av samtal som vi har nu. Mm. Och de som gillar att be kan göra det och så vidare. Och det skulle bli en nagel i ögat på fundamentalismen och så där. Man kunde alltid peka på att det finns en progressiv moské i världen.
De finns.
Exakt. Så för det skulle liksom bryta, vi skulle bryta normen. Mm. Den här. Men då jag körde taxi då. Så när jag kom till jobbet nästa dag så sa han att, liksom, att du kan inte jobba här längre. För folk har ringt och sagt att de ska bränna ner mitt taxibolag och allting.
Det är en åkare som du jobbar för?
Ja, åkaren, precis.
Var han muslim?
Han var muslim också, från Irak. Ja.
Okay.
Ja. Och han förstod inte riktigt frågan. Han bara, varför säger de det att du ska starta en grej? Det trodde inte jag om dig. Du verkade vara en fin kille. Är du gay? Han trodde att jag var... Det var många muslimer som tolkade att jag var homosexuell. Så de skrev meddelen till mig att det är smutsig homosexuell, vi ska slakta det och såna saker. Så de har inte förstått att jag pratade om att en moské där alla skulle vara tolererade. Utan de trodde att jag var någon slags, en homosexuell. Och det föraktar de ju väldigt mycket med homosexuell. Just de här personerna. Vi ska inte dra över en kam.
Det är dags att sluta nu. Jag ska tala om för vilka tre grejer som jag har lärt mig av det här samtalet. Den första grejen är att Sverige ska sluta med att stödja ekonomiskt de här konservativa muslimska institutionerna, därför att de kommer aldrig att hjälpa till.
Nej.
Det är den första. Den andra är att vi, det svenska samhället, bör stå upp för sina värderingar och inskärpa vilka värderingar som vi anser bör gälla. Och den tredje, den största insikten av allihopa, och det är det att den där snällheten som ibland visas, den är egentligen ett uttryck för nedlåtande rasism. Mm. För vi inte förväntar oss att vederbörande bruna person ska kunna leva upp till de höga krav som vi ställer på oss själva. Jag tycker det var jättebra. Tack snälla.
Tack.
Tack själv.
Tack.